Den 6 maj 2017 var jag i Malmö med föredrag och kurs. Det rörde sig om den globala kris, världssituationen och utvecklingen fram emot en internationell världsstat. Varsågod, välkommen.
Ja, före jag börjar skulle jag be er om en sak. Kom ihåg att tända mobiltelefonen efter föredraget. Kom ihåg att tända den efter föredraget. Experiment. Ämnet för idag det är världssituationen. Sett i ljuset av Martinus världsbild. Och Martinus han har ju gjort ett verk han kallar för den eviga världsbilden. Och Martinus talar ju också om att det är en evig världsplan. Och det kan ju se mycket förtvivlat ut när man endast tittar på närhorisonten med krig och konflikter och sånt. Vi hör ju mycket i Köpenhamn om att de skjuter i Malmö. Att det är mycket bråk i Malmö. Och då kan man ju bli mycket förtvivlat om man bor i det där kvarteret där de skjuter varje dag. Så ibland kan det vara bra att se det i ett större perspektiv, se det i ett kosmiskt ljus, alltså se den stora världsplanen. Och det är det. Så jag vill inte gå in så mycket på de politiska lösningarna och hur man gör det som rent politisk. Jag skulle gärna vilja se det i ett större perspektiv i kosmiska ljus. Och Martinus talar om att hela universum är ett enda gigantiskt stort levande varelse. Och medvetandet består av elektricitet och magnetism. Och vi kan ju säga att varje människa har ett medvetande. Och det består ju av något elektriskt magnetiskt. Och då menar Martinus att vi har ju en organism, men han menar också att alla våra enstaka organ är självständigt levande väsen. De har också sitt eget medvetande. Och han menar också längre ner i vad han kallar ett spiralkretslopp längre ner att cellerna också är självständiga levande varelser. Och det kan väl man väl acceptera. Men Martinus menar till och med att atomen och molekylen är levande varelser. Och det är lite svårare att se med våra fysiska ögon. Och det fortsätter i det oändliga ner i mikrokosmos. Om jag skulle vilja säga jag 1, så är mina organ 0,1. Och då är cellerna 0,01 och atomer och molekyler 0,001. Men det behöver ju inte att sluta där. Det fortsätter i det oändliga ner i mikrokosmos. Men vi kan inte se det med våra fysiska ögon och apparater. Och om jag är 1, då är jordklotet 10. Jordklotet är också en levande varelse. Solsystemet är en levande varelse. Då blir det ju 100. Og Vintergatan eller galaxen, det er også en levende varelse. Då bliver det 1000, galaxehopen 10.000. Så må man ligesom forstå, at der findes liv i olika storlek. Og for at forstå det her med flygtninger og verdenskrig og sånt, så skal vi altså se på, hur jordklotet er en levende varelse. Og jeg skulle også ville nævne, at min andre bog, den hedder Martinus og den nye verdensmoralen. Og det er jo faktisk en bog, som handler om alle Martinus fremtidsvisioner, hur fremtiden kommer og tager sig ud. Så jeg har faktisk skrevet ganske mye, og det er vel 300 sider her, det kan man ikke. Hvad man kan sige på en time, motsvarer vel 15 sider. Men der har jeg beskrevet det veldig mye, og et av kapitlene handler jo om at jordklotet er en levende varelse. Og en klassiker, det er jo James Lovelock, som har skrevet en bog om Gaia. Man taler om, han har der Gaia-hypotesen. James Lovelock har det et år arbejdet for NASA, og de forskede i, om det var mulighed for, at der fandt liv på andre planet, eller i andre solsystem. Og da har de en lang rad kriterier for, når er man en levende varelse. Og jeg har selv læst biologi på Universitetet i København, og der lærte jeg mig, at de havde vel 18, eller noget så der, kriterier for, at man er en levende varelse. Og der stemmer det faktisk, at jordklotet er en levende varelse. Det endte kriterium for biologien, det er det her med, at man skal kunne reproducere sig seksuelt. Og hur gør jordklotet det? Det er kanskje lidt svårt at forklare. Men bortsett från det så skulle det vara relativt enkelt att acceptera att jordklotet är en levande varelse. Och när jag läste biologi specialiserade jag mig faktiskt i ekologi. Och då har man ett ekosystem. Och om man då griper in i ett ekosystem, då reagerar systemet mot den där inverkan. Så faktiskt kan man säga att ett ekosystem, det har också ett sätt att reagera på när det blir påverkat. Så i och för sig verkar nästan också ett ekosystem som ett litet självständigt organ. Och om vi då ska förstå vad som först går här på jordklotet, kan vi också se på vår egen utveckling. En gång så var vi ju bara ett befruktat ägg och ett litet embryo, och så kom der ett foster, och så var det barndom och ungdom, och så var man teenager, och så blev man vuxen. Och så är frågan, hur långt har jordklotet kommit i sin utveckling? För att förstå hur jordklotet är, kan vi se på våra egna förhållanden. Och Martinus menar alltså att det är faktiskt inte människorna som styr utvecklingen här på klotet. Det är jordklotsväsendet själv. Och solsystemet och galaxen. Om jag skulle komma med en jämförelse så kan vi väl säga att om jag nu skulle bli alkoholiker, jamen Ole, har du blivit alkoholiker och du har läst Martinus och sånt. Nej, nej, säger jag, det var inte jag som ville ha alkohol. Det var mina celler som ville ha alkohol. Det är inte mitt ansvar. Det är mina organ och celler som ville ha det. Jag vill inte ha det. Så liksom så skyller man på organen och cellerna. Men det är alltså en dålig ursäkt. Det är jag som bestämmer. Ett annat exempel, om jag nu säger jag vill fasta, då blir jag hungrig. Så säger jag morgon, jag vill ha mat. Så säger jag nej, du får inget mat för nu fastar jag. Så är det liksom jag som bestämmer. Och därför när vi kommer in på det här med klimatproblematiken och sånt. Det är inte människorna som är ansvariga för klimat här på klotet. Det är jordklotsväsendet själv. Men om jag blir alkoholiker så ändras möjligt, så finns det till en början hälsosamma mikroindivider. Men om jag då dricker mycket så diskarnerar de. De vill inte leva under sådana förgiftade förhållanden. Men då kommer det då cellväsen som vill ha alkohol. Och så inkarnerar de här. Till exempel om jordklotsväsendet blir irriterat eller arg. Då inkarnerar de människor som kan gå i krig. Så är det människor som inte är pacifister. De vill dö för sin religion, de vill dö för sitt land och så. Så ser man att det är människorna som är ansvariga för kriget. Men det är faktiskt jordklotsväsendet som är chefen. Och den drar till sig sådana individer som är på våglängd med klotets eget medvetande. Och Martinus säger ju ofta att vi jordmänniskor, vi är till hälften djur och till hälften människa. Man talar ju om Sphinxens gåta. Och Martinus han menade ju den här figuren där den har en människoansikte och en djurkropp. Det är ett alldeles glimrande bra exempel eller symbol på oss jordmänniskor. Vi är till hälften människor och vi är till hälften djur. Vi kan, till exempel om vi lever här i Norden, så har vi ju social välfärd. Det är gratis att gå på skolor, på universitet och sjukhus och det är pensioner och försäkring och sånt. Det är ju väldigt, det är mycket med välfärd. Men vi lever också efter djungellagen. Dem som är smartast och sådant, de kan bli mångmiljonärer och mångmiljardärer. Och man kan leva mycket egoistisk och rövfå åt sig en stor mängd av resurserna i ett samhälle. Jag är inte bra på de här siffrorna, men det var något med att de 100 rikaste familjerna här på jordklotet ägde 50% av alla pengar här på klotet. Man tycker det är ju helt vansinnigt att så få kan äga så mycket. Och det är ju den juridiska sidan. Och därför är det så svårt här i samhället. Det finns liksom två kräfter som det är det nya, det är det mänskliga, det är människohuvudet. Och så har vi fot från det djurkroppen. Jordklotet är alltså i ett övergångsstadium mellan djur och människa. Och därför ser vi alltså båda delarna. Och här i vårt samt, Martinus skriver faktiskt riktigt mycket om det i Livets bok, band 1. Jag vet inte om ni kan föreställa er om du nu skulle ha varit Martinus eller du. Vad skulle då vara det första du skrev i Livets bok, band 1, inledningen? Jag tror jag skulle vilja skriva om reinkarnation och karma och sånt. Det gör Martinus inte. Han skriver inte alls något om reinkarnation och karma i livets bok Bandit. Däremot så skriver han alltså om världssituationen. Det är faktiskt titeln på första kapitlet, världssituationen. Andra kapitlet handlar om det gudomliga skaparprincip, om hur saker skapas. Och så tredje kapitlet, det är då den nya världsimpulsen. Det är den här nya kulturen som är på väg in över klotet. Och så fjärde kapitlet, det är ett internationellt världsrike under skapande. Och femte kapitlet handlar om jordmänsklighetens mottaglighet för den nya världsimpulsen. Så hela pedagogiken i livets bok har lagts upp som alltså att hur ser det ut här på världen. Och då i femte kapitlet kommer han in på utvecklingen från djur till människor och grundenergierna. Och han kommer in på det här spiralkretsloppet. Men till en början ser han det mycket globalt. Och speciellt fjärde kapitlet av livets bok skulle man kunna kalla för hans politiska manifest. Och Martinus han skriver också om kommunismen i fjärde bandet av livets bok. Både i fjärde kapitlet i första band och fjärde band. Och där säger han att Jesus han är den första och största och mest fantastiska kommunist som har varit på jordklotet. Och i samma band skriver han också Nya Testamentet. Det är kommunismens evangelium. Och jag vet inte, hur menar ni jordklotet skulle se ut hvis alla betedde sig som Jesus gjorde? Då skulle det vara fri, harmoni, frid, harmoni, glädje, välvaro och så. Så det är ju ett bra exempel. Men där säger Martinus att det är mycket svårt att leva i ett samhälle där man har två krafter. Det finns statsmakten och det är ju allmänvälet. Alltså det är ju för alla. Statsmakten är faktiskt nästekärlighetens representant här. Och då har man ju då privatkapitalismen. Och det är ju liksom egoismen. Och därför är det mycket, mycket svårt. Staten kunde ju mycket lätt sätta folk i arbete. Men så förvrider man ju konkurrensen. Det tillåter de fria marknadskrafterna inte. Så därför har man ju sådan ett litet splittrat samhälle. Men man kan säga att det kapitalistiska systemet är det bäst tänkliga ekonomiska system på det nuvarande utvecklingssteg. Det kan inte vara bättre än det är nu, men så ska det inte fortsätta. Och det har ju också varit astronauter på månen, och så har de tittat ner på jordklotet. Och då tycker de, det är ju konstigt, att de bråkar om resurserna där nere. Om vi verkligen kunde dela på alla resurser här på jordklotet, då skulle det alltså inte vara något krig, då skulle vi leva i fred och harmoni. Det finns tillräckligt med mat på klotet för alla människor. Men därför att vi fortfarande till hälften djur, vi är så egoistiska, så ryffar man åt sig och blir mycket rik själv, och då är det då andra som blir mycket fattiga. Och Martinus menar alltså att den helt stora lösningen på problemet, det blir ju till slut att man vill ge avkall på den privata egendomsrätt. Och det tycker många människor, det var dock det värsta det kunde ske, att man inte fick ha sin egen privata egendom. Men då är det ju staten som ska ha det hela. Och då vill vi ju alla komma nästan att leva som miljonärer. De där 100 familjer som äger hälften av jordens pengar, de kommer ju att förlora ganska mycket. Men jag skulle väl säga att de flesta av de andra, de kommer ju att vinna vid det. Det är ju inte det, man ska vara fattig. Det är det, att man ska delas om det. Och politik i framtiden, det vill också blive baserat på, att det ska vara rättvist och vetenskapligt. Och det är ju också helt orimligt, att några, dem är mycket rike, därför det finns olja under det där ställe, där de bor. Sverige, de har ju järnmalm och stora resurser. Det tillhör svenskarna. Det borde ju tillhöra hela världen. Kuwait är en mycket lite land. De har oerhört mycket olja. Så är de alltså jätterika för dem. Det Martinus säger, det är att valutan i framtiden, det kommer att bli en mänsklig arbetstimme. All den tid det tar för fram oljan, det ska man ha betalt för. Men om det är brist på olja, så stiger priset. Om det är brist på lägenheter, så stiger priset. Om det är brist på någon varor, så stiger priset. Men varorna har inte blivit bättre. Han säger, det är ju nästan pengeurpressning. Därför när det är brist på en sak, så vill man betala mer för att få det, men varorna har inte blivit bättre. Men det är möjligt att monopolisera träd och olja, kol och diamanter och sånt. Men om det vore möjligt att monopolisera solskenet, Då skulle ni betala till ett japansk firma eller amerikansk firma för att gå ut och ut i solen. Om det var möjligt att monopolisera luftens syre, så skulle ni betala för det till något amerikansk kompani. Så siger, jeg har ikke råd med mere syre. Så dør man. Men som tyd er, så har man ikke lykkes at monopolisere det. Men man skulle faktisk have den samme åsigt om jern og malm og diamanter og alle råstofferne. Det skulle tilhøre alle mennesker på hele klotet. Og lige svårt som det er for den enstaka individen at ge upp den private egendomsretten, så er det altså også svårt for de olika länderna at ge upp sin suveränitet. Det debatteres väldigt mycket i Danmark, om Danmark skal overgive suveränitet til EU. For alt i verden inte. Stopp. Men Martinus mener at utvecklingen går sin gång. Og verden kommer at blive mycket internationell. Verden bliver mere og mere internationell, og det går ikke at stoppe. Man kan forsøge at stoppe det, men de kommer ikke at lykkes med det.
Det har engelskmændene ikke forstået.
Nej, men og så er det jo også indenom alle ulike partier, altså lande og sådan. Det er altid nogen. I Danmark siger vi, Danmark for danskerne. Men det er jo næsten ligesom en klon eller et stammefolk. Man må altså forstå, at vi lever på den samme planet. Og når man bliver født på den her planet, då har man ret til sin andel, hverken mere eller mindre. Og då er det altså værtsstaten, som æger det. Martinus mener på, om det findes et land, som har en vare, som de andre har behov af, så vil det komme at være strid hele tiden. Altså, om nu til eksempel svenskerne har jernmalm, og så har vi anvendning for noget jern, og så får vi søpe. Og så er der mange, som vil søpe, og så stiger priset, og så begynder man at bråke om, eller Rusland, de har olie og gas og sådan, og hvor mye skal vi betale, og så kommer det at blive brug. Så Martinus mener også, at det vil, så længe det findes national suverænitet, og de olika länderna kan ægge råstofferne, så kommer det også at være strid. Jeg har også set så mange naturfilmer, om det er torka, så findes der en sjø, et vattenhål. Og så kommer jo alle djuren og kæmper om det, for det, de vil jo alle have vatten. Og, eller om man er nomade, så findes der græs kring sjøen. Og så er der nogen, der har ingen mat, og så er der andre, der har. Og så vil de jo også have græset der ved vattenhålet, så kommer det blive, så kommer der blive krig. Så vil det altså være i udviklingen. Men udviklingen går fremad, derfor der sker en forvandling af menneskens medvetende. Martinus taler altså om, at vi får nye sympatiske formåge. Han taler om en poludvikling. Det findes jo hornord og honor i jyderiket. Det findes mænd og kvinder. Men i fremtiden skal der komme et nyt skøn. Der skal komme et tredje skønet. Og det er så altså det dubbelpolige skønet. Og vi, altså det er jo den seksuelle polen, som bestemmer, om man er horn eller hon. Men der kommer en ny pol, som vækser frem. Og den har jo også medkjenslen og kærligheden med sig. Og hver gang vi har haft et lidende, hver gang vi har oplevet smerter, så har vi fået mere medlidende. Vi har fået mere medkjensler. Og så har vi blivet mere human og mere kærlighedsfulde. For når man nu ser, at det findes så mye krig, og der findes flygtninger, og sådan, når man ser bilder fra Irak og Syrien, og sådan, det er jo frygtansvært at se, hvor de lever. Men de der mennesker, som lider mye, de lærer sig af det. De lærer sig solidaritet. Og når de selv har været i den der situation, så får de solidaritet med andre mennesker. Og det kan også være, at man har været i sådan en situation i tidligere liv, som man ikke kommer ihåg. Men då i det her livet, då har man medkjensler med de stakkerne, derfor man selv har været i samme situation. Så uanset hvad politikerne gør, hvad man tager beslut, så findes der bare en væg, og det er altså, at man får mere medkjensler, mere humanitet, mere, man kommer at blive mere tolerant, og man kommer at kjenne mere for sine medmennesker. Og Jesus, han var jo, endelig Martinus, modellen på en fuldkommelig værelse. Og Jesus så, ingen har større kærlighed end den, som vil give sit liv for andre. Og han mener altså, at man kommer til et stadium i udvikling, der man endast kan blive lykkelig genom at gøre andre lykkeligere. Evigt ægges endast det givende. Jeg tror, det er et kinesisk ord eller sådan. Jeg bruger også at skøre med, om man nu går ind for reinkarnation og har blivet mange millionærer eller mange milliardærer, så vil man jo have pengene med over til næste inkarnation. Men man har jo glemt kontonummeret i næste inkarnation. Og dem der er dem, som skal arve pengene, de har jo plundret boet og taget alle pengene. Men det måste være muligt at overføre sin formøgenhed til næste inkarnation. Hvor gør man det? Genom at give bort pengene. De, som har givet mest bort, de, som har hjælpt mennesker mest, det er de rikeste menneskerne. Og derfor er det jo også en sanning, som Jesus siger, altså, at det, ingen har højere kærlighed eller end den, som vil give sit liv for andre. Det vil også sige, at man vil arbejde for andre, man vil hjælpe for andre. Og man har det ikke bra, og man ikke kan hjælpe andre. I fremtiden, når der kommer løneforhandlinger, så siger chefen, jeg tykker, du skal have lønehøjning. Nej, det er aldeles for mye. Nej. Så mye er mit arbejde ikke værd. Jeg har det mye bedre med at få lidt mindre. Og det kommer også at forstørre alt muligt med sport. Hvad så få? Ni kan få gøre mål. Nej, kom nu og gøre mål. Eller man skal man springer, så kommer man til strikket. Just før strikket, så stander nummer et op. Nej, de andre bliver jo læsende. Nej, kunne du nu øve strikket først? Men det er jo faktisk så, altså, som Martinus ser det, at det ender, som kan gøre en lykkelig, det er at gøre andre lykkeligere. Min mamma lærte mig et vers på dansk på fyre linjer, og jeg skal forsøge at oversætte til svensk. Når jeg lykken ville æga, flygtede den fra mine vægger. Men når jeg lykken ville bringe, følg den til mig på englevinge. Og det er jo altså vægen til lykke. Det er at gøre andre lykkeligere. Det er altså, om man nu siger, jeg vil være lykkelig, og jeg bliver lykkelig, om jeg bliver direktør og mange millionærer og får alt det. Men hvor mange mennesker kommer man ikke at trampe på vægen mod rigdommen? Og hvor mange kommer man ikke at knuffe åt siderne og sådan? Men man får lov at prøve det, til man ikke orker mere. Martinus har nogle gange i 40 år forklaret, at det har jo været mennesker, som har været sklaver og bønder. Og der så de jo, at det var en greve eller en fyrste, som var vældig rig. Og der gik bønderne der og slaverne og ønskede, bare det var jeg. Bare det var jeg, som bodde på slottet. Og du kan dem få lov at gøre det i et liv. Men om de selv då behandler bønderne eller slaverne dårligt, då kommer de jo tilbage igen. Så man skal jo lære sig ikke at udnytte andre. Men jordklodet har nu bestemt sig for, at den vil være en rigtig menneske. Jordklodet vil nu være en kristusvarelse. Og jordklodet har bestemt sig for at afvikle den jødiske siden i sit medvetende. Og det findes jo også de humane værtsreligioner, og det findes jo Martinus. Og folk, som bliver inspireret ud af det, de forsøger jo at være gode mennesker. De forsøger at gøre det gode, og så forsøger man at låte blive at gøre det onde. Jeg kan også i parentes sige, der var en dame i Danmark, som var meget interesseret i Martinus. Og så frågade hun lige nervøst til Martinus, findes det nogen risk, at jeg kan forlore interesset i din kosmologi, Martinus? Og han svarede, om du vil omsætte analyserne i vardagen, om du vil omsætte det i dine praktiske handlinger, då kommer du aldrig at forlore interesset for min analyse. Så det vil sige, at analyserne har jo ingen større betydelse, om man ikke vil leve analyserne i praktikken. Og det bliver jo det også det der med at praktisere næste kærligheden. Det den her boken også handler om i den nye værtsmoralen. Moralen, det har jo også mye med, at vi skal praktisere næste kærlighed til vores organvæsen, til vores celler. Martinus har i 40 år sagt, at vi gør karma på tre store områder. Vi får karma for det, vi gør mod andre mennesker. Og vi får også karma for det, vi gør imod dyren. Og Martinus, han rekommenderer, at man bliver vegetar. Vegetarian, derfor det er bra for helsen. Og det er en ulykke for dyren at blive slagtet. Så han mener altså, det kan vi også få karma for. Om man vil have skydd mod ulykke i fly og biler på arbejde og krig og sådan, så rekommenderer han, at man skal blive vegetarian. Men det findes mennesker, de er snelle mod andre mennesker, de er snelle mod dyrene, de er vegetarianer, kanskje veganer, men endda er de syge og elendige. Og det er derfor, at du har glemt det tredje område, og det er kærlighed til mikrokosmos. Og det er det vigtigt, at man æter og drikker sundt og helsosamt. Og ikke mindst, at man har sunde tanker. Och jag har själv på Martinus Institut varit med om att redigera den femte symbolboken, den eviga världsbilden band 5. Det är 33 symboler, symbol nummer 45 till 77. De handlar allihopa om kärlek till mikrokosmos. Det är en fantastisk hälsobok, en sorts utbyggning eller supplement till den fullkomliga födan. Och då börjar vi ju som människor. Nu vill jag leva hälsosamt. Det ska vara ekologiskt och jag ska tänka rätt och jag ska ha livskraft och livsmod. Martinus säger livslust och livskraft. Det är det samma som glädjen vid att existera. I vad det skönt jag lever. I vad det skönt att få uppleva livet. Jag är glad och nöjd och tillfreds med livet. Det ger livskraft och livsmod. Och det är ju något att sträva efter. Men då har jordkloden alltså bestämt sig för att nu vill den göra sig av med den judiska sidorna, liksom också vi kan få inspiration av de humana världsreligionerna och kosmologin till att göra oss av med de judiska sidorna. Men för oss kan det se mycket dramatiskt ut. Men om vi nu föreställer oss en människa som har levt av wienerbröd och Coca-Cola och andra saker, och så säger vederbörden, nu ska jag fasta, nu ska jag rensas ut. Och så går man på en eller annan 3 veckors faste kubel. Men om en biokemiker undersöker blodet hos en sån fastande person, kan man se i blodet finns det mycket rester av cellväggar. Det betyder alltså att under den processen är det många celler som dör. Och det är väl de förorenade och de svaga cellerna som dör. Och efteråt så känner man sig bra. Men vi upplever ju inte att det är celler i vår kropp som dör. Och faktiskt så är det så att när det är krig här på jordklotet, så är det faktiskt jordklotet som håller på att utrensa de djuriska tendenserna. Man kan säga att krigen det är pacifistfabriket. För om man har haft tillräckligt många liv i krig, så vill man inte kriga mer. Der er et foredrag, der Martinus upprepar sig själv 2, 3, 4 gånger. Der findes en ung man, og så bliver han indkaldt, så bliver han soldat, så kommer han i krig, så bliver han såret og lemlæstet, så dør han. Så bliver han født igen, så bliver han soldat og kommer i krig og bliver såret og omkommer, og så bliver han født igen. Og så kommer han i krig igen og bliver født, og så. Og til slut, siger Martinus, så ligger det jo i hans personlighed, at han vil ikke i krig mere. Och jag tycker också att det är intressant här på Europa. Nästan hela 1800-talet var tyskarna i krig med fransmännen och östrigarna och ungarna. Och så första och andra världskrig. Men man ser ju idag om det nu är de samma människor som lever i Tyskland. Tyskland har inte så mycket lust med att gå i krig mer. Så det vill säga man ska inte endast titta på kriget och lidandet, men den effekt det har, den verkan det har. Och det vill säga efter varje krig så är det fler människor som inte vill krig mer. Och i livets bok band 3 stycket 667, jag kommer ihåg det från 666, det där 666, det är ju djurets tal. Och det värsta det är när det kommer utländska gäster från utlandet och ska till Martinus center. Så går det en buss från København eller Tostrup till Klint. Och det är buss 666. Så vi hade några gäster som sa att de tog det knappt och sa åka med djävulsbussen. 666. Men den historien har hjälpt mig till stycket 667. Nästa stycket. Och där skriver Martinus precis om jordklotet. Att nu har jordklotet kommit så långt fram i sin utveckling. Att nu vill jordklotet ta hänsyn till sin mikrovärld. Och därefter går vägen rakt mot invigning. Och jag tycker också det är intressant med Åre Värland här i Sverige och den svenska hälsorörelsen. Att där bör det verkligen att man intresseras för att leva hälsosamt. Och många av dem som idag är intresserade i Martinus, de startade ju i hälsorörelsen. Och det stämmer ju också med det Martinus säger, att när man har kommit så långt, inte endast att vara snäll mot människor och djur, men också mot sina egna organ och celler, så går det alltså att raka vägen mot invigning. Så man kan alltså säga att kriget är en pacifistfabrik. Och på mina frågestunder hör jag ofta att folk de orkar inte med att se nyheter. Det är kris och konflikt och bomber och attentat och världskrig. Det är inte till att stå ut med. Men Martinus säger ju att livet är med i det hela, eller för att säga med ett religiöst begrepp, Gud är med i det hela. Man kan ju säga att solsystemet, Vintergatan, er jo med til at skabe sine celler. Jordkloden er jo en celle i vintergården. Det findes mægtige makrokosmiske kræfter bag om jordklodets udvikling. Og som jo kanskje også så før, jeg ved ikke, jeg sprang lidt fra det der med klimatet, og det der med, om jeg skulle blive alkoholiker og sådan. Jeg kan ikke skylde på mine celler og organ, for jeg er blevet alkoholiker. Og om jordklodet skulle blive forstørt, om jordklodet skulle få sit klimat forstørt, så kommer der et andet klodvæsen og siger, hvad har du gjort? Hvorfor har du gjort selvmord, eller hvorfor er du så syg? Jo, men det var ikke jeg, som gjorde det. Det var mine mikrovæsen, som forstørte det hele. Så kosmisk set, altså, jeg skal ikke reklamere for, at vi skal forurene, men altså, kosmisk set, så er det jordklods væsentligt, som er ansvarlig for klimaproblemet. Men om nu jordklodet siger, nu vil jeg slutte at røke, så kommer der jo en røkere politik, og så kommer der mange mennesker, som bliver inspireret af at blive ikke røkere. Eller om nu jordklodet siger, ja, men jeg skulle gerne ville være vegetarian, jamen, så kommer der kanskje en vegan-rørelse, især blandt de unge er det en vældig vegan-rørelse. Det vil jo da sige, at når jordklodet har disse tanker, så attraherer den, så inkarnerer der væsen, som vil gøre det. Og det er også klart, at om jordklodet vil redde sig selv, så inkarnerer der mennesker, som vil redde klimatet. Men det er ikke jordmenneskerne, som er ansvarlige for det. Men det, som man kan sige med Martinus ord, om man nu ser disse krig og krise på tv, det er interessant at se, at så her skaber Gud rigtige mennesker. Altså om vi nu har en kunstner, som gør nogle vakre malerier og sådan, så ved vi jo, at det er en lang proces at skabe et maleri. Om det er en bildhyggere, en skulptør, som skal gøre en skulptur, så ved vi, at det er en lang proces at skabe en skulptur. Det kan også være en lang proces at skabe et hus. Så er det jo altså også, at jordklodet er også under skabende. Martinus ser en rak linje eller en sammenhang fra den gang jordklotet var en glødende eldkubler. Det var bare glødende. Den skulle forvandles til en vakker, blå, grøn og gul planet med en menneskelighed, der lever i et fysisk paradis. Det er en lang proces at forvandle en mineralisk glødende planet til et biologisk paradis. Men det er en medveten skabere proces. Der findes makrokosmiske kræfter. Men vi kan jo ikke se det fra vores perspektiv. Men fra vores perspektiv kan vi se, vi kan ikke skabe alt, hvad ni titter på, et dørhandtag, en lampe, et billede, en projektor, en bog. Altså alt er noget, som har blivet skabt, og det har gået gennem olika skabelsesprocesser. Og det er jo det, som det er livskunsten, at se Gud i alt. Og det vil jo også sige, at det er jo også det at se, hvor Gud skaber. At se i detalj, hvor Gud arbejder. Så når man så ser alle disse her selvmordsbomber, eller når man så andre verdenskriget, var det 25 eller 50 millioner mennesker, som dog. Men det er en del af en guddommelig skabelsesproces. Så her gør jordklodet sig af med den jødiske delen. Og som jeg sagde, altså det er bare en metafor eller en hjemførelse. Men altså når vi faster, så renser vi jo ud, og der er celler, der dør, og vi kommer af med giftet. Det er en ydrensningsproces for os. Men for jordklodet, så er en krig også en ydrensningsproces. Og det er jo det er det interessante med kosmologi. Ingen oplevelse er spildt set i udviklingens syfte. Altså, om man nu går ind for Darwins udviklingsteori, så går vi frem i udviklingen derfor, at vi får en mutation. Der findes et ASPM-gen, som giver en større hjerne. Derfor har vi blivet udviklet, for der findes en gen, som giver os en større hjerne. Og den muterer fra vej 5.000 år. Hvad skal man da gøre i mellemtiden? Så kan man jo bare sitte her og trille tummen. Det handler jo inget. Men så findes det jo så mye, vi gør er spildt, set med udviklingens øgon. Men ikke en enda oplevelse er spildt. Hver gang vi har gjort en oplevelse, har vi udviklet os. Hver gang vi har gjort en erfarenhed, har vi udviklet os. Hver gang vi har trænet og øvet, intet er forloret. Derfor at vi har en evighedskrop, det er alle våre talanger, summen av alt vi har lært, det kan vi gjemme i evighetskroppen og ta med oss i de kommende liv. Og når man da ser det, da er det jo liksom ikke noe som er spilt. Og da skal man da forstå at det finnes andelige krefter som arbeider med utviklingen her på jordet. Vi har andelige kropper, og vi har en fysisk kropp. Jordklotet har også en andelig kropp og en fysisk kropp. Og jordens kjenslokropp, når vi kommer til det rigtige menneskerige, så har man jo kjensloenergi i kulminasjon. Og derfor finnes det altså, der finnes riktige kristusvarelser i jordklotens andelige kropper. Jordklotens intelligenskropp vekser. Derfor det finnes altså levende væsen fra visdomsriket, altså andelige kristusvæsen, som kulminerer intelligens. De inkarnerer der. Og vi får hjelp av skytsengel. Og Martinus har i to kosmosartikler skrivet om at det er ikke slumpmessig hvem som blir president i de endste kalenderne. Martinus mener, eller skriver, at det finnes andelige krefter som ser til at den som er best for jordklotets utvikling kommer å bli president. Og han har skrivet en artikkel om jordklotsanden. Menneskelighetens skytsande nummer ett. Så faktisk er det altså jordklotsanden, eller de andelige varelser som er i jordklotets andelige kropper, som ser til. Og Martinus sier i sitt 70-årstal i 1960, det var en artikel som kom i Kosmos nummer 7 i 2012, der sier han, for der var det aktuelt med Eisenhower og Khrusjtsjov. Og der sier han, det var ikke slumpmessig, det var dem som ble president. Og man kan også sige, ikke derfor jeg vil diskutere Trump i frokoststunden, men jeg tykker godt generelt kan man sige, det var heller ikke slumpmessig, at det blev han. Han var den bedste president for jordklotets udvikling. Men det kan jo da også være den bedste til at få renset ud i det jyriske, om det skal komme krise eller konflikt, eller hvilken riktning, hvilke erfarenheter man skal have. Og Martinus har i en frokoststund i Jönköping i 69 forklaret, at de her skytsenglerne kan arbejde på ulike niveauer. Om en jordmenneske dør, kan hun blive skytsengel for sine børn og sine venner, og kan hjælpe dem og skytte dem. Men da sagde Martinus, men det findes også rigtige kristusvarelser, som er skytsengler. Om jeg til eksempel glemmer at tage på med en møsse på vinteren, så behøver Jesus jo ikke at komme og sige til mig, Ole, kom i hug din møsse. Det klarer min mamma over, sagde jeg til mig, når jeg skal yre døren. Men det findes visse udgifter, som endda kristusvarelser kan tage sig an. Om nu til eksempel et barn skal dø i en bilulykke, det første kommer, og det er jo meningen. Det er bedst for barnets udvikling, det er bedst for forældrenes udvikling, det er bedst for omgivningen. Det er nødvendigt i udviklingens gang. Men en mamma kan ikke give sit eget barn en impuls om at springe frem for en bil. Så sagde Martinus, det skal der en kristusforholdelse til. Altså, for de kan jo se, at alt er mye godt. De kan se, at det er nødvendigt i den her skabelsesproces. Og i den her nu nye symbolbog, den sjette symbolboken, den evige verdensbilden band 6, der er symbol 91, der Martinus taler om rejsen gennem dødsriket, der han skriver om, at der findes også varelse, kristusvarelse i det rigtige menneskeriget, som holder på at planere de kommende verdenskrig. De bestemmer, hvor bomberne skal falde. Og de ser då til, at de som skal dødes af bomberne, flytter hen til den der trakten eller stander der. Og at de som ikke skal være der, forflyttes. Og der skriver han jo altså faktisk også, at der findes mennesker, som faktisk skal flytte bort. Og det kommer jeg at tænke på i samband med flygtningerne. Det er også styrt af højere andelige magter. At de kanskje ikke skal være der, der kriget kommer, og så kommer de altså at forflyttes. Det er jo en kunstig tanke, at det er de højeste andelige væsener, som planerer krig, men de kan jo se, så skaber Gud rigtige mennesker. Og det man har gjort mod andre, det får man selv opleve, ikke som straf eller hem, men det er før, at man skal udvikle sin medkjensle og sit medlidende. Så det er også interessant at se, at alt hvad som sker af det der, og de som skal have skyt, de bliver skyttet. Han siger, man får selv det samme skyt, som man giver andre. Og om man skulle kunne døde andre i selvforsvar eller en vis situation, så man ikke skyttet selv imod det. Men om man kan sige, ligesom Jesus, ja, jeg vil ikke skyte dig, men om du vil skyte mig, Då får du göra det. Här i somras såg jag en helt otrolig fotografi. Det var under andra världskriget där tyska soldater skulle avrätta en hel rad människor. Och kortet blev taget precis i det ögonblick där en av de tyska soldaterna ställer bort sin gevär och går över till muren och ställer sig emellan offren. Och det var väldigt starkt, men Martinus skulle vilja säga han gjorde det riktiga. Alltså, han har då bestått den stora examen i livets skola. Han sa, jag vill hellre att de tar mitt liv än att jag ska ta deras liv. Han gjorde det riktiga. Då blev han jo skjuten, men efter det var han totalt skyddad. Det var ju också när Estonia gick ner här i Östersjön, var det en dansk som rättade livet. Och han sa, han sprang upp för trappan och knuffade aldrig de andra undan och ner. Han knuffade dem ner från stegen och rättade sig själv. Och han hade det så dåligt efteråt, för han tänkte att han hade rättat sig genom att knuffa de andra undan. Och det är liksom, det är ett nödvändigt steg i utvecklingen att man ska alla kunna göra det samma som Jesus. Också om det nu blir krig, ja men då får jag samla konserver, så jag får samla lite ris och en sæk mat. Men det är liksom, om man hamstrar och vill ha åt sig själv, då vill man hellre själv ha för mycket. Och så struntar man ut de andra, så har man inte själv fått skyddat. Om man inget gör och säger, ja men jag vill hellre svälta ihjäl, än att de andra ska svälta ihjäl. Så har man den riktiga inställningen. Och då kommer man också att bli skyddad. För det är ju en väldigt logisk lag att man är själv skyddad i samma grad som man skyddar de andra. Och världen kommer alltså att bli mycket, mycket internationell. Och jag är biokemiker och jag är så oerhört intresserad ut av den här moderna DNA-forskningen. Och den har ju visat att människorna, eller Homo sapiens, har mixat sig med neandertal. Visste ni som sitter här i salen, ni har allihopa 2% neandertal-gen i jeres kropp. Och på vissa ställen av generna, där har vi i genomsnitt, alltså på vissa ställen, 66% neandertal. Så det har också varit nödvändigt i Guds skapelsesprocess av Homo sapiens, att det har varit någon kryssning eller korsning. Och man har också fundet en helt ny människa som heter Denisovans, och dem har ju också krossats. Og Martinus, som var ved landbruget, han mener jo også i fremtiden, at bastarder og korsninger, det er de bedste. Og som Martinus ser det, så vil vi jo komme og blive blandet ihop her på klotet. Det er det mest hälsosamma. Og personligen tycker jeg, det findes så overhørt mange vakre mennesker i USA. Og der findes jo sydeuropæere, nordeuropæere, røde indianer, asiater og svarte, og der findes så mange mulatter og korsninger. Jeg tycker, det findes så overhørt mange vakre mennesker. Og der kan man jo også virkeligen se, at det er en smelt degel, der man rigtig kommer at blive mixet. Og jeg tykker også, det er interessant at se, at turismen gør, at man ofte får en ægte marker fra udlandet. Og flygtningerne gør også, at man også får en udenlandsk ægte marker. Det børjer med, at en mand han bliver trødt af flikkerne i på staden. Og så går han ind til hyvedstaden, så bliver han trødt på dem. Og det skal være lidt spændende der, men lidt mere eksotisk. Og så bør man at blive attraheret af mennesker fra andre lande og sådan. Og jeg tykker faktisk ofte, jeg har set i Martinus Center Klint, at man får sig en kæreste fra en ytlande, fordi det er det mest spændende, det er det mest interessante. Så jeg vil også sige, at den der spænding i det seksuelle, og det her med flygtninger og sådan, det gør også, at vi kommer at blive mycket mere ytlandede. Men det menneskeligheden skal lære, det er, at vi skal dele på kokken. Vi skal dele ressourcerne. Og jeg tykker også, det er fantastisk der, når en astronaut har stået på månen og titter ned på jorden. Det er jo ufattbart. De kriger som de der ressourcerne. Det findes tilrækkeligt med ressourcer til alle. Alle kunne leve og have det godt, om de kunne deles. Men det kan de ikke. Der er nogen, som vil have mere end andre. Men da får man altså gøre det. Men det er altså garanti for, at vi kommer og deler det. For det, man gør mod andre, det får man selv. Man kommer for mere medkendsler. Man kommer for mere medlidende. Man kommer for mere sympati for andre. Man kan, som jeg sagde, endes blive lykkelig gennem at gøre andre lykkelige. Så derfor er det en garanti for, at det kommer altså at gå i den rigtige retningen. Ja, det er lige det. Ja. Ibland så er der så tænkt, nej, nu får jeg ikke sige noget om indvandrerne i Malmø. Nu skal jeg sige noget andet. Og når jeg tænker på det, så kan jeg jo ikke hitte på noget andet. Jo, så skulle jag vilja säga att Martinus, han var ju vad han själv kallade sådan en världslärare eller en världsåterlösare. Han kom med en högre impuls. Men han menar också att de skandinaviska länderna kommer att bli en bra exempel för hela världen. Jag har faktiskt hört att kineserna har faktiskt de nordiska välfärdssamhällen som något ideal. Alltså man kan inte vara kommunistisk och socialistisk idag, för världen har blivit så internationell. Tidigare kunde man godt göra en liten kommunistisk ö. Men nu har världen blivit så internationell, men man kan inte klara sig utan att handla och få varor från andra håll. Och det är ju det närmaste vi kommer kommunismen utan från de rent kommunistiska länderna. Och jag menar alltså att alla dessa flyktingar som kommer från andra länder där man har diktatur, de får tillfälle att leva i ett demokratiskt samhälle där man har yttrandefrihet. Och det kommer de att tycka om. Ibland när de ska skickas hem till sitt land så protesterar de, för det är mycket bättre att leva här. Så jag skulle också vilja säga att de skandinaviska länderna har också en slags världsåterlösare roll, en slags lärare roll, därför att människor från andra kulturer kan komma och smaka på hur det är att leva i ett demokratiskt välfärdssamhälle. Så därför tror jag också att det har oerhört stor betydelse faktiskt för hela jordklotets utveckling, att det kommer invandrare som kan lära sig av så att säga den skandinaviska modellen. Så därför tycker jag också att det är mycket positivt. Om man ser så mycket isolerat på det, då tror jag ju också att Martinus andliga vetenskap kommer att gå in i den muslimska världen. Och det blir säkert via många, många människor som har inkarnerat, inte, som har flyttat till Skandinavien. Alltså de som kommer och gillar de skandinaviska välfärdsländerna, de kommer också att kunna föra det. Men jag skulle vilja säga, ingen muslim kommer att bli intresserad i Martinus. Ingen riktig buddhist och ingen riktig kristen. Man ska ju faktiskt bli materialist. Jag skulle ju vilja säga att de flesta av dem som är intresserade i Martinus, de är ju inte dogmatiska religiösa. Det är sanningen, därför det står i Bibeln, och jag tror på det och det. Så det är ju liksom ingen annan religion som... Det är ingen medlemmer av någon religion som kommer att acceptera Martinus. De kommer ju först att bli intresserade när de blir sekulariserade eller när de blir materialistiska. Då ska man ju också gå in i en materialistisk fas. Och det tror jag också många invandrare. De glömmer sin gamla kultur och kommer att bli materialister. De kan också inkarnera sin gamla kultur. Men jag tror, de kommer att ta mycket med sig. Så därför så ser jag det som mycket positivt. Och jag får ju erkänna att jag är lite sportsintresserad. Och där kan jag ju bara se, Sverige har tagit fler flyktingar än Danmark. Och därför har Sverige Zlatan Ibrahimovic, och det har Danmark inte. Så därför förlorar vi för tillfället i fotboll mot svenskarna. Och jag tror, det kommer att gå svenskarna mycket, mycket gott. De har resurser, och jag tycker, de har gjort det riktiga. Men det är ju klart att det kan ju vara temporärt, kan det vara problemer och svårigheter. Men jag menar ju också att det är en sorts undervisning att ta in många människor. Och annars så kan man ju också, om man sådan ser rent globalt på det, man ser på danskarna, de är otroligt homogena. Men det är ju nästan liksom en stamme eller en klan som helt vill isolera sig. Det kan ju inte vara meningen med livet att man ska hålla på och bara vara sådan en klan. Martinus har sagt något positivt om multinationella sällskaper. Det ska man ju annars inte. Om Burger King och Coca-Cola och vad nu det kan vara. Men alltså, han säger att det ger övning i internationellt samarbete. Och när världen en gång ska förenas, inte endast till världens förenade stater, men till världsstaten, då är det en stor fördel att man har övat sig i internationellt samarbete. Og det her med EU, så er det jo nogle länder, de går ind i EU, derfor det er en fordel for dem selv. Så vil jeg sige, så er det jo sådan en udvidget national egoism. Man gør det lige af egoistiske årsager, men det giver jo en kolossal øvning i internationalt samarbejde. Og der findes jo dem, som siger Danmark for danskere, og så er det dem, som har en international indstilling. Men der findes ingen væg udenom. Vi bliver nødt til at dele på alle ressourcerne. Det er ingen, som har ret til at monopolisere solskinnet. Det er ingen, som har ret til at monopolisere syret i atmosfæren, og ikke heller olien i jorden. Men det er jo det, at det arbejde, det koster at tage det op, det skal man have betalt for. Og Martinus mener, at vi kommer at få overhørte opfindinger. Computerne kommer at spare os for mye arbejde, og robotter og sådan. Vi kommer bare at arbejde 2 dage i vekken, og længere frem bare 2 gange 2 timer i vekken. Altså. Maskinerne er vores venner, de kommer. Og da får vi jo fritid til studiedok, og da kan man læse Martinus og gøre målninger og skulpturer og sådan. Vi får lov at blive genier stort set inden alle områder, derfor vi kommer at blive befriet af den hele det der. Og der bliver det jo dog så, i fremtiden kommer alle at leve, ligesom millionærer lever. Men det bliver ikke et spørgsmål om, at man skal have større eksport end import. Det bliver et politisk system, der man bestemmer, hvor har vi behov af. Ja, jeg skal have en computer, en bil og et hus og så og så. Så regner det ud, hvor mange mennesker findes vi på jordklotet. Hvor mye arbejde skal det præsteres, før man får det. Og så gør man det. Og hele affærdsverdenen kommer at forsvinde. Er det nogen bil eller tv, som har blivet bedre ved at stå på hos forhandleren? Det bliver højst lidt dammig og lidt smutsig. Så altså alt, det kommer at gå direkte fra fabrikken til dem, som skal have det. Har ni ikke også reklame for ulike mobilselskaber og ulike tv-kanaler og sånt? Tænk, hvor mye man kunne spare. Hvert står den byde på fri mobiltelefoni. Ni får se alle de kanalerne. Så behøver man ikke alle disse firmaer. Man behøver ikke have moms og tol og reklame og regnskaber. Lænderne får ikke også ikke et militær. Det kommer at blive værtspolisen. Og det her med tol og moms og den ene og den tredje banken og forsikringsselskaber og sådan. Vi kommer bare at få et kort. Vi får at få vores livspas eller vores livskort. Og der har vi alt. Og det enda betalingsmiddel, man har, det er en præsteret menneskelig arbejdstime. Og så sagde Martinus, jamen hvad nu om en mand, han vil have 2 biler i stedet for en? Det er inget problem, det kan han få. Så rækker man ud, hvor mye ekstra skal han arbejde for at få en ekstra bil? Og så får han det. Så har man jo ikke ydnyttet af andre. Og han mener jo altså, at det er jo det enkleste sæt. Man kan ikke arve penge, man kan ikke vinde på lotto og sådan. Man har inget andet betalingsmiddel, end det man selv har præsteret. Og det er ikke så mange timer. Og så sagde man, jamen hvad så med dem, som er syge og gamle og sådan. Man kommer at betale en lille procentdel af sin livsløn til en pensionskasse for børn og sygdom og for gamle. Så Martinus bruger iblandt at slutte over med, jo, men der kommer flere svårigheder, der kommer flere kris, der kommer flere krig. Men det er nødvendigt i skabandet af den fuldkommelige menneske. Det er nødvendigt i. Det kommer ikke mere lidende, end det er nødvendigt for at blive fuldkommelig. Så det gælder jo om ligesom at kunne se det guddommelige i de processer, som er i gang her på jordklodet. Og så sagde Martinus, hvad gør det, at det endnu venter lite, der venter store problemer krig i fremtiden, når man tænker på, hvilken overhørt lys og lykkelig fremtid, der ligger frem for menneskeligheden. Tak. Ja.